Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Jesper!
Vad säger du för någonting? Jag hör inte!
Jesper!
Kom in och kommer!
Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Röstskådespelarna, en show och podcast som är till för att hylla rösterna som du växte upp med. Som, du vet, de som gav rösterna till dina favoritkaraktärer i tecknad film och sådär, och till och med kanske ibland på kassettbandsagorna. Det är en kulturskatt som vi känner, den riskerar att försvinna om ingen sparar den. Så det är det vi försöker göra. Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar som röstskådespelare och kanske mest känd som rösten till Sonic i hans biodebut på vita duken i Sonic the Hedgehog och Sasu från Lejonkungen 2019.
Jag heter Linn Erner och mig kanske du har hört i rollen som She-Ra på Netflix i DreamWorks She-Ra eller även på Netflix i DreamWorks Glitchtex.
Och idag så är det 2 gäster som är, alltså vilken kombo.
Oh.
Alltså det, och sen så när man börjar läsa på, framförallt den äldre utav de här två, alltså vilken lista.
Ja, ja. Den bara går an och an och an, den tar aldrig slut.
Och vilken kameleont.
Åh, gud. Verkligen, alltså, jag har haft såna problem.
Ja, till och med, alltså, vi frågar communityn på våran Discord som du till exempel kan joina. Vi frågar, är det här personen i fråga? Och sen så var vi till slut tvungna också att fråga personerna i fråga om det var dem i fråga. Alltså, nej, spännande. Men det är, nej, det här kommer bli awesome.
Ja.
Och vi, innan vi sätter igång så tack till våra backers, för vi gjorde ju en Kickstarter och de här avsnitten hade inte funnits om det inte hade varit för er. Så enormt tack för det.
Verkligen.
Så luta dig tillbaka, ta något gott och dricka. Du kanske lyssnar på ljudversionen via poddplattformarna, eller så kanske du tittar på oss, och då känns det ju bara konstigt att jag står och petar det rakt i ansiktet så här. Så vi sätter igång med avsnitt nummer 13. Med Steve Kratz och Jesper Adefelt. Välkomna, hey. Mina herrar.
Hej.
Tack.
Vad roligt att ha er två här. Just i kombo framförallt, med tanke på vi kommer till det. Men alltså bara att äntligen få chansen att prata med er bägge två.
Jag förstår inte vad du tänkte på där, just oss i kombo.
Nej, jag vet inte. Jag kanske får luska lite.
Fundera på det.
Ja, jag ska göra det. Jag ska tydliggöra. Jag börjar i hörnan med Steve Kratz. Och när vi har frågat våran community vilka som har varit de mest betydande rollerna som du har gjort, så har det kommit upp Wilbur från Bernard och Bianca i Australien, Guldivar Flinthjärta från DuckTales, Bebop och Vernon i Turtles, Scooby-Doo, som, ja, det är väl någon liten karaktär som vi kanske ska prata mer om sen. Gordon Lighter, Buddy Mitchell och Dr. Durange och flera andra i James Bond Junior, Siggy från Tiny Toons, Super Mario från The Super Mario Brothers Show, Boko i Djurgården och Farbror Fester i familjen Adams, men listan är
enormt lång.
Ja. Alltså,
bra jobbat, Steve.
Ja.
Ja, verkligen.
Hur många tror du har gjort totalt, om du skulle gissa?
Jag har absolut ingen som helst aning om hur många roller. Det roliga var ju att jag gick in och, för ni sa ju att det fanns ett litet kommentatorsfält där, vilket jag för övrigt tyckte var väldigt kul att läsa, och jag blev väldigt berörd och glad över alla kommentarer som kom där. Men några var lite jobbigt, för att det var några som hade nämnt några roller som jag tänkte så här, vänta lite nu, har jag gjort den här rollen? Och det är lite oroväckande. Och då vill jag alltså påpeka att jag har inte börjat tappa minnet, utan det handlar om att det är så ofantliga mängder med tecknade serier genom åren. Så att ja, tyvärr, jag är ledsen, men man kommer inte ihåg allt.
Vad var det för roller som du kände så här, vad har jag gjort den?
Nej, men jo, jag ska säga så här. Det var en roll som jag känner igen det här, men jag har ingen minne. Det var den där Dr. Derange. Och det var ju en snäll person som hade faktiskt skickat mig en länk där. Det var ju väldigt piffigt. Så det var jättekul för mig, jag gick in på den länken. Och just det, och då kom du tillbaka, va? Men innan hade jag inte en susning att jag hade gjort den där. Eller det var något bekant med det, men ja, så kan det vara.
Alltså men det blir ju så många, och du som har hållit på så enormt länge också. Det finns ju inte en chans i världen. Det måste ju vara över i slutändan 1000 som du har gjort. Om man då räknar in alla de här Sten 15 som också behövde en röst liksom, som man åker på.
Exakt. Jag fick ju faktiskt, det är en liten kul grej, jag firade ju 30 år, för 3 år sedan då, så i år är det 33 år sedan jag började dubba, men när jag firade 30 år, det var väl samma vecka ungefär tror jag, då var jag in och dubbade, och då tänkte jag så här, jag har väl gjort alla roller, som du säger, Sten 15 och framförallt Man 1, det är kanske absolut bästa av alla roller, Man 1, men då fick jag faktiskt göra a first, och det var Albino Knölval. Den hade jag aldrig gjort tidigare.
Men vad skönt att kunna få bli utmanad vid 33 år i branschen.
Det var som en liten present för mitt 30-årsjubileum att jag fick en ny utmaning. Ja, så var det.
Och sen så har vi ju med oss mannen, myten, legenden Jesper Adelfelt. Och när vi frågade våran community vilka roller du har gjort som har varit betydelsefulla för dem, så kom Ron Weasley upp ifrån Harry Potter, såklart. Shaggy i Scooby-Doo. Hicke i Draktränaren. Tintin i Tintins äventyr Enhörningens hemlighet. Och Voltron och Home och Donatello dök också upp på sina håll. Voltron förenar ju faktiskt dig och mig, eftersom vi båda var med.
Ja, precis.
Men alltså, hur många är det? Är det någon jag missar där som du känner så här, ja men den här, varför ingen som har nämnt det här? Dålig community, nu lägger jag på.
Ja precis, nej det tycker jag inte. Jag tycker det lät bra. Nej men det är så svårt, alltså det är ungefär som Steve sa, eller alltså att minnas så där. Det där kanske är triumfkorten lite grann liksom. De största grejerna. Men sen, ja, nej jag vet inte.
Det som är så roligt med dig också, Jesper, är just att den här showen, när jag gjorde den själv för 5 år sedan och gjorde 10 avsnitt, så var det ju mina gamla barndomsidoler. Då kom jag aldrig till Steve, det är därför Steve är här nu. Men det som också har varit meningen med den här showen, när Linn och jag tog tag i den, var att så här, men vi vill ha mer av dem som inte har den här, alltså som båda har växt upp med tecknad film, men också är den nya generationen. Och du har ju hållit på.
Ja, just det.
Hur länge har du hållit på? När var första gången du dubbade?
Men jag funderade, alltså jag fick fråga Anders Öjebo, för han var den första jag spelade in med. Men, och han snackade om 2000-2001, men jag är ganska säker på att det är 99. Så det borde vara 21-22 år någonting som jag är uppe i. Ja, det är i alla fall någonstans där.
Hur gammal var du när du gjorde Ron?
Alltså Ron var 11-12. Och jag började när jag var 9-10, så det är ju verkligen i början där. Men det första jag någonsin dubbade minns jag så väl, för det är ju så starkt minne. Och med Anders Öjebo, som man kände igen rösten så väl ifrån. Min största hjälte genom tiderna är nog Darkwing Duck. Och direkt bara, åh herregud, Darkwing Duck, det hände ju inte. Alltså det var helt sjukt liksom. Och det var med honom, och det kändes ju stort bara det. Och sen att dubba var ju superkul.
Vad var det för serie då?
Det första var, alltså det var 101 Dalmatinerna, men då en serie som de gjorde. Ah. Jag vet inte om den hette 101 Dalmatinerna, The Series, eller ja, vad det nu vad det nu var. Men då var jag lack i en liten ungdom. Det handlade liksom om tre, så jag var en av huvudrollerna. Så det var ju superkul att få det också som första. Så det var lite, då var man i mål.
Kommer du ihåg hur du kände i studion första gången?
Ja, men typ, alltså, det var så kul, för jag har pratat med Anders om det här, så han minns ju mig, för vi har sett genom åren också, så alltså, han minns ju, men jag minns så väl att det var på den tiden liksom, jag fick ju hem en VHS-kassett på röstprovet liksom, det jag skulle prata in
som. Förlåt, audition. Då måste vi ta den här obligatoriska googlingspausen för 50% av målgrupp, eller de som lyssnar på det här. Googla VHS och så kommer du tillbaka.
VHS. Ja, bra.
Alltså, jag är ändå avundsjuk att du har fått vara med om VHS-tiderna.
Faktiskt.
Vi kom ju in senare, så vi missade ju den, men coolt.
Men det är som jag blev så, Steve, du måste ju ha spelat in på rullband eller liksom.
Jag skulle just säga
det.
Exakt. Det är en ny modighet vi pratar om. Ja, det var i början. Precis i början fick man, då var det en tagning, och sen satte man inte den, då dröjde det 5 minuter tills man fick ett nytt försök.
Det var, alltså, det är så annorlunda. Då, för det går inte att flytta den, va, då, eller?
Nej.
Den är där den är bara.
Ja, det är det. Nu överdrev jag lite, men absolut en minut innan du kunde få chansen att göra om det igen. Alltså. Så var det ju, absolut.
Ja, det är helt otroligt. Ja.
Vilket är liksom skillnaden idag, är så här, man slår på space-knappen och sen så bara, tar igen. Du,
ja. Aj, ja, just det.
Eller hur? Ja. Eller så här, jag kom in lite sent, jag hänger lite på den, så kan ni bara flytta den lite. Går så här på.
Time stretch, och så tar vi lunch här.
Ja, precis.
Men kommer du ihåg vad du kände i studion? Var du nervös eller var du bara peppad?
Jo, men jag var jättenervös. Men jag var liksom, jag hade redan spelat teater, så jag var lite så här teaterbarn, eller vad man ska säga. Så jag var lite nervös, men det var en ny grej, och det var liksom så. I alla fall så minns jag på det här VHS-bandet. Det starka med att göra, att under en replik så käkade han på några kakor. Och min mamma bara, ja, men då måste vi måste träna med kakor. Så jag satt hemma och hade kaka i munnen och hade liksom satt och kände så här, men det här har jag, fan, nu känns det bra. Och så kom vi dit och då hade mamma med sig kakorna. Alltså hon hade liksom, då har vi det om de inte skulle ha kakor där. Och så frågade hon liksom Anders, bara, vi har med kakor liksom, till restaurangen. Och han bara, nej, det var bra, men han var ju supertrevlig liksom, men det behöver vi inte. Men man står på ett finger i munnen eller något, så låter.
Så det vi slår fast nu är att du är liksom dubbningssveriges svar på Jared Leto. Du är liksom method acting in i liksom minsta detalj.
Precis,
ja.
Exakt.
Ja,
men det kommer jag ihåg vara lite pinsamt, typ som att jag bara, åh nej, det var inte så man skulle göra. Alltså, så det kände att vi liksom kom in lite fel i hela röstprovet. Så bara, åh nej, nu har vi gjort bort oss, tänkte jag. Då var det liksom känslig. Och,
alltså jag älskar ju din mamma som bara, vi fixar kakor. Alltså.
Ja, exakt. Det är så gulligt. Vi har med oss kakorna, det är lugnt. De har vi.
Det är verkligen dubbningsversioner av en fotbollsmorsa. Det är inte så här, du behöver nya skor och en boll och strumpor och benskydd. Det är så här, du behöver kakor. Barnet behöver kakor.
Ja, vi har kakorna till den där repliken där.
Steve, kommer du ihåg första gången du dubbade?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag fick höra att de behövde... Jag vet inte riktigt hur det gick. Jo, det var min dåvarande sambo faktiskt som först hade fått en chans att komma ner i studion. Och så var det nere på Euro, det dåvarande mediedubb som sen blev Eurotroll. Då, och då var det DuckTales. Så jag fick prova. Ja, jag provade någon liten röst där. Och jag kommer aldrig glömma det. Den där känslan när man hade gjort det första gången. Att man hade dubbat en liten karaktär och så spelar de upp det för mig, och det var min egen röst som kom ut till den här lilla tecknade figuren. Det är speciellt. Tyvärr har den känslan kanske gått lite om intet med åren, man är lite van nu.
Men går den att fånga upp på något sätt? Händer den vid något tillfälle, eller någon nyligen någon produktion där du bara känt den där känslan igen, att bara, ja just det.
Ja, alltså. Ja, vi kan ju berätta nu, alltså, idag när vi skulle spela in det här nu, så vi hade sagt en tid, och då så skrev jag till dig och så här, Christian, tyvärr, ironiskt nog så Clone Wars, det är lite bråttom att få in det i burken, så kan vi starta lite senare, för jag har precis varit och dubbat. Och just Clone Wars då är lite speciellt kanske, För det är det jag har gjort de senare åren. Och då har det ju varit så att jag får göra så många olika karaktärer. Och det tycker jag har varit en ny utmaning för mig, att göra liksom fem gubbar, men sen lite utöver det också andra små kloner som dyker upp, och att skilja dem där åt. Det har varit en nytändning faktiskt, kan jag säga. Men sen är det ju som jag säkert Jesper också känner, att det, och du också, ni vet ju ni också, att det här när man kommer in, ibland så gör man saker som att det här är ett jobb, det ska göras. Och ibland får man göra de här grejerna som är fruktansvärt roliga och som är både en utmaning och man är stolt över det också, liksom, att man har gjort
ja,
det.
Ja, exakt.
Mm. Så det pendlar ju hela tiden däremellan, helt enkelt.
Ja, och vilken är, jag hoppar till Jesper, men vilken är den här, du var inne på det förut, den här som är, det finns ju så många som du säger, Steve, som är den där, idag var det ett jobb. Men de där paradrollerna, du nämnde dem förut, Jesper, vilken är din när folk frågar vad du håller på med som du bara... Look at this motherfucker. Så säger du ju varje gång, gissar jag också.
Alltså, på något sätt ändå så är ju Ronny Harry Potter av någon anledning. Alltså, för den och Tintin är typ de få grejerna som jag någonsin har gjort som ändå även vuxna eller då folkens generation har sett. Alltså den svenska versionen av. För det mesta annat är ju till barn och ungdomar och kanske då föräldrar ser det grejerna man gör också. Men Ronny Harry Potter är något så här, på något sätt, för alla mina kompisar kollade ju på den svenska versionen av Harry Potter. Mm. Så den är ju på något sätt, eller alltid den som i alla fall folk bara, va? Eller reagerar lite så på. Och det är ju superkul. Den har man ju verkligen, i och med att det är så många filmer också, så har den förföljt den lite grann.
Men hur långt dubbade ni den? Hur många filmer blev det som fick svensk dubb?
Alltså vi dubbade 5 om jag minns rätt. Och sen så, alltså enda anledningen till att de andra inte dubbade som jag hörde var att de blev ju läskigare och läskigare. Så det blev en åldersgräns på dem efter ett tag. Och jag tror att det var det som gjorde att de inte behövde dubbas till svenska, för barn fick inte se, eller skulle egentligen inte se dem. Sista 3 då, som var lite mer våldsamma. Tänk om jag sa fel, det är inget bra. Är det 3? 7 filmer, det borde stämma. Mm.
Det låter så, ja, jag tror det. Ja, det killgissar. Jag killgissar.
Precis. Harry Potter färsklig.
Ja, precis. Jag hör tangentborden och någon som skriker i sin hörlur på vägen till jobbet. I used to love you! Ja, men så får det vara. Nej, men det, vilket var på ett sätt synd, men det är ju förståeligt från filmbolagen så, och liksom åldersgränssättarnas.
Ja, exakt.
Men det är ju så synd, för Harry Potter var ju också en sån, alltså väldigt tydlig serie där målgruppen växte med karaktärerna på ett väldigt unikt sätt.
Liksom. Verkligen, exakt.
Både bok och film. Alltså,
ja, precis. För jag minns så väl att liksom, bokhysterin hade ju börjat innan första filmen kom redan. Så Harry Potter var redan ett liksom, ja, med fenomen eller vad man ska säga. Och jag blev inte, jag älskar Harry Potter jättemycket, men det kom långt senare, alltså efter jag hade dubbat filmerna faktiskt. Mm-hmm. Som liksom där. Ja, men nu har jag inte läst alla böckerna, men liksom sett filmerna 40 gånger i alla fall.
Så. Jag var ju perfekt ålder. Alltså jag var ju 7 när första filmen kom, och de är ju 7.
Ja, gud vad bra.
När de börjar. Ja, så att jag såg med den svenska dubben i alla fall upp till film 3 tror jag. Sen bytte jag till engelska.
Ja, förståeligt. Det var inte så bra dubb.
Jo, men...
och det var därför Jesper som Linn jobbade med det idag, för hon kände, det här kan jag göra bättre. Så tack för din insats, Jesper.
Jag bara, den där Ron i Harry Potter, det här ska jag göra bättre en dag. Nej.
Steve, vilken är den där som du drar fram ur fickan, din paradroll?
Ja, men så här är det ju. Det går liksom, det finns ju bara en roll som är, det var det du var inne på. Så här, nu ska jag berätta en rolig historia faktiskt, och det är jag sitter, du har hört det, Jesper, kanske.
Jag vet inte.
Om det är den här middagshistorien som jag har skrivit så här, kan du berätta den här om den här middagen?
Det är den.
Ja,
det är den. Ja, den är så absurd. Jag sitter då ju på en middag tillsammans med kollegor, med skådespelare, vi spelar ihop. Och vi har det jättetrevligt, och så ska jag börja berätta en historia för dem, att jag var på en middag med andra människor som inte är i branschen. för något halvår sedan, och så försöker jag berätta för dem, och det är så roligt, förstår ni, för då är jag på den här middagen och så de vet att jag är skådespelare, och så försöker jag berätta lite om vad jag har gjort, och så här, jag berättar att jag har jobbat med Lars Norén och faktiskt ja, lite med Bergman också, och så här, och alla tittar, aha, ja, och sen, men du gör röster också. Ja, just det, säger jag. Ja, vad gör jag? Och så säger jag, ja, jag gör ju rösten till Scooby-Doo. Och det roliga är då att nu blir det här liksom metagrejen, för att jag sitter då på den här fest eller den här middagen med mina kollegor och ska berätta om hur reaktionen var på den förra middagen när folk inte i branschen som då skriker ut Scooby-Doo, är du rösten till Scooby-Doo? Men det roliga är, vad händer på skådismiddagen? Exakt samma sak. Detta visar på att tecknad film för vuxna människor också, för det var vuxna människor, alltså att jag gör rösten till Scooby-Doo är mycket större än att jag på Dramaten har jobbat med Lars Norén och Ingmar Bergman. Förstår ni? Det är helt absurt. Och då förstår man hur mycket det här betyder för många människor. Och jag vet ju att det är så, för jag menar, herregud, när jag växte upp, jag såg ju, vad heter det, Djungelboken, det var ju den första tecknade filmen jag såg, och många många år senare så skulle jag filma för tv, och så får jag reda på att vem som ska spela min pappa, och det är då Gösta Pruselius, och jag tänker Bagheera spela min pappa. Ni förstår ju, det är ju så man tänker, va?
Ja, verkligen.
Ja, det är där. Så att, svaret på din fråga, Christian, är, det går inte att komma runt Scooby, för att det är så stort liksom. Jag själv låg och tittade på Scooby-Doo när jag var liten. Då dubbades den ju inte. Då gick den på engelska på någonting som hette julmorgon eller så här, julåsmorgon och sånt där. Och när jag själv var 11 år, hade jag då vetat att jag skulle göra den svenska rösten till den där, då hade jag ju nog flippat lite faktiskt. Men ja, så blev det.
Jag tycker att det är jätteintressant, för att genom alla showerna som vi har gjort och även de tidigare avsnitten, så har den stora grejen varit att skillnaden mellan, ja, men till exempel skillnaden mellan mig och i avsnittet med Bert-Åke Varg är att min generation förstår på ett annat sätt hur mycket tecknat betydde, för att vi växte upp med när, ja, men Disney-dags på fredagarna, och sen kom Cartoon Network och sen exploderade det liksom. Men jag tycker att det är så roligt att det faktiskt går att applicera på dig på det sättet också, Steve, trots att du liksom inte hade Cartoon Network när du var liten. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men
rösterna, röster har jag lärt mig genom åren nu också, faktiskt bara genom att när jag var liten lyssnade på radio och så hade man en bild av den här personen, för det kommer ju hända med många som inte har sett mig här nu, ser mig i bild. Många kommer att säga, vad ser han ut så där? Är det så han ser ut? Herregud, han är inte alls tänkt att han ser ut så där. Eller ser Jesper ut så? Oh wow, han är mycket snyggare än vad jag trodde. Tänk om Nej, men förstår ni, det med röst så speciellt, det sätter sig, det är någon våglängd som går in i skallen, man lyssnar på det, och det har ju hänt mig, jag vet inte hur många gånger som helst inom åren, att man har träffat på, speciellt då yngre människor kanske, som efter en liten stund man pratar, jag känner igen din röst, säger de, och då brukar jag alltid svara med så här, ja, du har vuxit upp med min röst, säger jag då. Och så berättar man vad man har gjort, och då bara
dum.
Jag fostrade dig.
De börjar googla som galningar. Vad har du gjort? Ja, googla, säger jag, för jag kommer inte ihåg själv.
Nej, men alltså, det finns någonting. Min gamla radiochef sa en grej som jag tyckte var fantastisk. Han sa att vi sysslar med pannbensbio i radio. Att du liksom projicerar någonting här framme. Och det är det som är lite så här. Om du ser en skådespelare från film och så möter dem, och du ser dem på en restaurang eller på stan, så är det så här, oh, de ser inte alls ut som karaktären som jag förknippar dem med, för att de har åldrats eller det. De ser inte ut som sin karaktär. Men det där, hur du liksom kan, ja, men bara Jesper öppnar sin mun, eller dig, Steve, eller bara så här, öppna munnen, så kan du bara greppa tag i en nerv hos någon som tittar eller lyssnar på det här, och så bara, så är de 8 år igen och bara, det är nog magiskt alltså.
Mm.
Men du säger att du blir igenkänd på, blir du igenkänd på rösten så där? Händer det oftast, eller?
Det händer väldigt ofta. Det händer jätteofta faktiskt. Det är det som är så märkligt, att när folk vanligast män i mellan 30 och 35 skulle jag säga är de vanligaste som säger det. Ja, men du vet, det är den rätta generationen. De säger så här, jag känner igen din röst liksom, så här, och det är väl det att jag har gjort så många karaktärer genom åren, men jag har ju också förstås använt min egen, den röst som ni nu hör, i roller också. Så att det är klart att det har varit mycket speaker, du vet, om man får roll som, hur många tv-kommentatorer har man inte gjort i serien genom åren? Och då är det ju ens egen röst, va? Så att det är klart att den här rösten har ju väldigt, väldigt många unga människor i det här landet växt upp med. Det är roligt, mina egna barn visste ju inte ens om att de lyssnade på mig när de var små. Jag höll det ifrån dem. De visste inte om dem. De var jättearga på mig. Kom hem från dagis och sa: pappa, är du på tv? Vadå? De säger att du gör röst på tv. Ja. Du vet, de här serierna som ni har tittat på de sista åren, det är ju pappa som gör.
Och de var inte knäckt den, alltså?
Nej, inte alls.
Var det inte... Men det var medvetet av dig att hålla undan där, liksom?
Vet du vad det hänger på? Min äldsta dotter, vi kom ner på Eurotroll för länge, länge sedan. Och så möter vi Jörgen Lantz. Jag vet inte om det säger er någonting.
Ja.
Alla som ser på det här. Men då säger jag till min... Jag känner Jörgen lite. Så jag säger till min dotter: åh, Malin, vet du vem det här är? Var vi Jörgen Lantz gör så här: nej, 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 nej. Och då kommer jag ju på själv: självklart ska jag inte säga att det här är Björne. För att hon har ju sett en björn i en kostym. Så jag säger: det här, det är Jörgen, säger jag. och det blir sånt antiklimax för min dotter. Jaha.
Ja.
Men förstår ni vad jag menar, liksom, va? Man vill inte paja upplevelsen. Jag vill inte det för min dotter där. Och jag vill inte paja det för mina två yngre barn som kom sen. Som inte fick reda på det heller. Då. Så att, men de, till slut visste de ju. Till slut fattar de ju.
Ja, men du sa ju samma sak. Jag var inne och hälsade på dig i studion när jag hade min dotter på armen vid ett tillfälle. Och jag var på väg att säga: det här, vet du vem som sitter där inne och höll på att säga Skalman, för hon älskar Bamse. Du bara: nej, jag känner Skalman. Så att hon är lyckligt ovetande. Fast hon, allting förstördes när hon tittade på Sonic-filmen nyligen. Och hon tittade, och så tittar hon på mig och säger: pappa, sluta prata, jag hör inte vad Sonic säger. Och så hörde jag bara: jag måste nog gå. Så då sprack den bubblan. Blir du igenkänd, Jesper, på rösten?
Jo, men det händer. Alltså, det är väl framförallt... tänk på det, draktränaren har jag varit med en massa gånger. För det är ju stort sett min vanliga röst, så det är inte så konstigt. Men annars så... Ninjago är nog det genom tiderna, tror jag, som har... Jag liksom förstår inte hur många det är som måste titta på den serien. Det är helt sjukt. Alltså, så det är helt liksom, sist jag skulle vaccinera mig, fast TBE, alltså, i liksom kassan där, så blir jag bara... kommer från en mamma och liksom frågar: är du röster? Så här, bara, ja, helt otroligt. Och då ändå Ninjago, det är liksom en mycket... han är inte cool, han snackar så där. Men ändå tog de det på det. Och Ninjago är nog det mest som gör... ja, det är märkligt. För det måste vara, som sagt, väldigt många som kollar på det.
Är det nu du blir...
Christian, inte du inne på någon liten...
alltså, jag hade inget koll på det här. Men det var någon trevlig... tack så mycket för att ni förstörde stämningen, communityn. Men det var någon i ett kommentarsfält som skrev: men du, Christian, kan du inte fråga Jesper hur det kändes att inte få göra Cole i Ninjago-filmen och att du tog den istället?
Ja, men just det.
Va? Det är sant.
Och jag hade ingen... jag bara, ja, men jag har ingen aning om...
men det var du, eller?
Jag gjorde Cole i Ninjago-filmen.
Ja, ja, exakt. Jo, men jag, just det. Oh, det där jag verkligen... men jag gör han i serien nu i alla fall. Alltså, fortsatt. Men du har inte gjort han i serien?
Nej. Så jag måste säga, jaha, varför? Och det som är så märkligt, jag blir ju så här, alltså, det är många som undrar: varför blev det så här? Och är ni osann? Ja. Så svaret är väl: ja, vi är bittra fiender. Och sen så, okay. Jag har ingen aning, men det känns som att, för du har ju ändå jobbat med regi och så, och du jobbar med teknikbiten också. Kan du förklara för dem som tittar på det här, hur kan en sån här sak uppstå? Nu gissar du vet ju inte det här specifika fallet, men...
Nej, precis. Alltså, men det är väl, alltså, jag tänker att, eller de gångerna man har varit med om det själv, vilket ändå är rätt många gånger, då är det ju bara att det är väldigt mycket produktioner inne. Det har förmodligen skrivits eller bara inte kommunicerats. Det är väl det vanligaste bara. Och så, det är typiskt också när kanske en produktion flyttar mellan studios. Och då kan det ofta bli att... och sen så, alltså, saker ska ju ibland göras, liksom, en säsong på 2 dagar. Nej, men alltså, eller 2 veckor.
Och då är det snabba puckar och då blir det liksom, ja, missförstånd och det är svårt med kommunikation. Så det kanske inte låter som att det kan vara det, men det händer ju ändå ganska ofta. Ofta man påbörjar en serie, om man har varit med om, och så gör man en karaktär och sen i nästa batch när man ska fortsätta så gör man en annan karaktär. Och då har man tänkt att ja, men han kanske inte är mer än förra killen då i fortsatt. Men sen så ser man honom in och säger, men det han gjorde ju jag. Och då är det typiskt att det går väldigt fort. Mm.
Och det kan ju också vara så filmbolag som vill så här, nej, men vi vill ha en ny cast för det här står utanför. Precis, det är inte exakt. Kanon i serien.
Det kan
serien.
Vara kunderna. Så det finns ju en massa olika.
Oftast är det när det byter studio tycker jag. För jag kommer ihåg när de skulle göra en film om smurfarna och så blev jag uppringd, du ska göra voice test. Jag tänkte, va? Måste de göra voice test på mig efter alla efter 250
Gargamel.
Och Gargamel. Och då åker jag dit och ska göra voice test och så säger de så här, ja, ah, det är för den här städaren som kommer in här eller vad det nu. vad sa du så jag? Ska jag göra okej. Okay. Så jag ska inte göra för Gargamel. Nej, vad då? Nej, det är bara det att jag har gjort 250 avsnitt och säger icke namngiven regissör chocka. Är det sant? Skojar du med mig? Är det du som gjorde det? Ja, det var ju lite synd att ni inte tog reda på det innan. Ja, det är som det är.
Jag måste tacka en kommentar, Retro TV Sverige, som drog upp en fråga som jag har ställt till alla gäster i den gamla showen, men inte i den nya, för jag tycker den är intressant. Du var inne och snudda på det lite grann, men Steve, vilka röster inspirerades du av när du växte upp?
Oj, det här blir roligt. Det som jag säger, det fanns inte tecknad film på det sättet. Men däremot så lyssnar jag på radioteater jättemycket. Ja, så att jag menar, du vet, man lyssnade på liksom, ja, fick man höra El Sjöden mannen när han pratade och när man hörde. Ja, det var fantastiskt, det var fantastiskt. Och lyssna på hans röst alltså. Ja.
Det är bra ju.
Det är sjukt bra.
Ja, så att Ernst Hugo där. Jag menar, jag bara tar såna här speciella röster som sattes i skallen, va. Och för att inte tala om en person som jag sen faktiskt fick spela mot. Och som spelar min pappa. Och som jag alltså avgudar väldigt mycket. Och det var Jarl Kulle. Som var en fantastisk skådespelare och hade en väldigt specifik röst. Men, och alla de här speciella rösterna satte sig i huvudet på Emma. Tyvärr var det ju, men som jag säger då, Djungelboken, där kan man ju citera både det ena och det andra från liksom, man kan citera Miller Schmidt som en av gamarna, liksom, har du ingen mamma eller pappa? Liksom de där. Alltså, repliker sätter sig. Så det är där min inspiration ligger, tror jag.
Jesper, du var inne på Öjebo. Vad är det? Var det kung? För det var min kungen i mitt hushåll och Annika Smedius som var drottningen. Men du då?
Just det, ja, Annika. Nej, men verkligen Öjebo. Alltså det var ju ungefär, det var ju också de här introna till på Disney Ducks just, som han sjunger i stort sett alltihopa. Det är inte han på alla, han är väldigt tydlig.
90%.
Det är verkligen. Ja, precis. Det känns så. Alltså,
Aladdin. Arabiska natt.
Exakt, precis.
Det är stort.
Jag har glömt bort, precis. Det är han som sjunger den.
Ja. Jag tror
det. Nej, men är det inte Per Eggers? Det är Per Eggers. Ja, det är det. Det är det nog, ja.
Det är Per Eggers, ja. Ja, men eller också ser du så att Öjebo sjunger den på tv-serien.
Ja. Så kan Anders, det vara.
Ja, men jag känner igen att han har sjungit den, precis. Så han har på något sätt gjort, ja.
Han
sjöng, den här är jag då i filmen.
Just det,
exakt.
Ja.
Sjöng ju alla, som du säger, alla intron sjöngs av Anders Öjebo under den där
perioden. Ja, visst.
Han sjunger som
hans inofficiella namn som jag försöker mynta är Dubbfaden, men han är så ödmjuk.
Dubbfaden! Det är ju fantastiskt! Jag hörde ju att Mikaela Tidemark, en kollega till oss, men hon hade ju lyckats övertala honom att köpa en Apple Watch nu så att han har sig själv som Musse Pig på klockan så att han kan swipa och bara trycka och höra sin egna röst säga tiden.
Han visar det. Vad är klockan? Och så bara, 29:56.
Så bra.
9:56, det var
Jo, märkligt. Jag försöker skapa myt om mig själv. Det vet ni väl vad jag har försökt sätta igång. Det måste ni
vidare. Ja, men nu är det ut på internet. Vad är det för myt?
Jag vill att det ska, jag har försökt sprida det i dubbranschen, och det är uttrycket: när Steve dubbar står blixten stilla.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, men det är Steve, ja. Steve platsar i den kategorin också. Men bara nu när du sa det så tänkte jag just på, det var ju så häftigt just när, jag minns så väl när jag började dubba och man fick träffa folk på de olika dubbstudierna, och Steve bland annat, Johan Hedenberg, alltså Annika Smedius som du sa, alltså alla de här rösterna man var direkt liksom, och i den perfekta åldern när man liksom, man väntade till fredagen och nu var det Disney-dags eller liksom, och andra grejer som man tittade på. Det var ju liksom, ja, det är ju fantastiskt. Det var ju en bubblande härlig tid liksom.
Mm.
Vi ska ju i ett kommande avsnitt, spoiler, ha den andra Shaggy som gäst. I ett kommande avsnitt så ska ju Oscar Harrison och Peter Harrison gästa den här showen.
Ja, ah, vad kul!
Och prata inte bara om sina egna karriärer utan även om farfar eller Peters pappa, all, en hel generations Joakim von Anka och Dr. Snuggles, John Harrison.
Ja,
men Shaggy, hur hamnade du där, Jesper?
Ja, alltså, jag funderade på det, men jag gjorde ju röstprov. Jag vet inte exakt hur länge sedan det är, men det är minst 10 år.
Jag tror att det är inne på 11 nu, för att de tidigaste jag har hittat, eller Linn och jag har hittat när vi har researchat, är väl från typ 2010. Har det inte varit så, Linn, när vi har kikat?
Ja, men det, precis, det borde vara något sånt. Och, men det är nog, jag tänkte på det inför den här, alltså, eller snacket, att Shaggy är nog, vad ska man säga? Alltså det är ju verkligen en ära att få göra. Jag kollar jättemycket Scooby-Doo när jag var liten. Och det är fortfarande en av de roligaste, alltså man skrattar med i varje avsnitt. Så det är liksom inte en tråkig stund. Och alltså jag älskar liksom hela konceptet och att de fortfarande håller kvar liksom, ja, men det klassiska som är Scooby-Doo. Och man, ja, prosit.
Ja, tack.
Även just olika sekvenser, typ som att de alltid jagar en spök eller monster. Och så är det alltid en korridor, till exempel den njuter av varje gång när jag springer emellan. Och det är bara en minut och alla med skrik liksom, och panik. Och Steve. Man får jobba mot inte med egentligen, men mot Steve.
Ja, du får höra. Hur hamnade du, hur blev du Scooby, Steve?
Oj, jag måste ärligt säga att jag har ingen som helst minne, men jag, på den där tiden så var det så där att man blev tillfrågad av, antingen var det väl Lasse på Eurotroll eller vem det nu var som sa, du, vi ska göra någon här, får höra, kan du göra den här rösten? Och då jag fick ju, alltså på den tiden var det så få som dubbade. Vi var ju inte mer än 20 pers kanske i Sverige. Så vi gjorde ju till och med barnrösterna. Vi gjorde ju allting. Och då var det så här. Så jag gjorde ju så ofantligt mycket olika röster hela tiden. Och då så här. Kan du, de ska ha en ny Scooby-Doo här. Kan du göra? Ja, det är klart det kan jag göra. Så, vänta. Ja, så gick jag in i tarn och testade 2 gånger. Så, kom jag, ja, så här låter den. Ja, men det är för fan klockren. Du har den. Du har fått den. Så. Ja, men det var lite så. Här käppar all då. Sen nu är det ju andra tider där det ska åkas över till, det är röstprover som åker över till USA. Det godkänns och det är ett annat. Det är så annorlunda idag liksom.
Ja.
Mm.
Men jag har ju faktiskt fått då, det är lite kul då, för att det roliga var att Peter Harrison var ju Shaggy. Vi körde ju mot varandra. Och sen helt plötsligt när jag kommer in någon dag och ska dubba sig, så hör jag liksom någon, din Shaggy är redan dubbad. Så vad fan, Peter låter lite annorlunda här, va? Ja, men det är inte Peter längre, det är ju, vem är det då? Det var då jag fick reda på att det var Jesper. Och, sen,
ja, ja, ja.
Och det är 11 år sedan då tydligen, är det så? Ja.
Ja, i alla fall sen jag började med.
Ja, för jag hade ju ett uppehåll där också. Jag hade ju också ett uppehåll. Då en kollega,
ja, vem var det? Precis. För jag visste att du hade varit Scooby, men sen så var du tillbaka plötsligt. Och så.
Ja, men det är ju det där med som vi pratade om, att man byter studio. Då skulle det dubbas ner, jag tror det skulle dubbas ner i Köpenhamn. Och då vill man ju hellre ha någon som befann sig i Malmötrakten. Så att med okay. Stefan, du har koll, Christian, ja. Stefan
Frelander tror jag.
Frelander, så heter han.
Ja.
Jag har haft en träff honom med honom. Han gjorde en fantastisk Scooby, men sen så flyttar hon tillbaka till Stockholm och då fick jag tillbaka rollen. Så att, ja, så. Nu har det varit Scooby några år. Mm.
Jag insåg ju faktiskt igår, det är helt glömt, för att året 2020 är som en dimma. Men vi tre är ju sammanlänkade på det sättet, Steve och Jesper och jag, i och med att jag översatte senaste Scoob-filmen. Som skulle ha gått upp på bio, som inte gick upp på bio för att världen gick under.
Nej, men, det är så synd.
Ja. Ja, men då kommer jag att tänka på, för när du berättade din historia om den här middagen, så ska jag se om Steve är med. Vi pratade nämligen 2004. Steve Kratz besöker radiokanalen Mix Megapol för att promota någonting på teater och sådär. Och han intervjuas då utav Adam Alsing, som ju tyvärr inte är med oss längre. Ja. Och i studion under morgonshowen så finns en 20-årig osnuten praktikant som Adam säger: vet du vad, Steve? Han tycker om tecknad film och kan imitera Scooby-Doo. Kan ni göra en Scooby-Doo-battle? Kommer du ihåg det här?
Var det du?
Det var jag.
Det är, inte bra. Är det sant, Christian? Varför har du aldrig sagt det här?
För att jag sparat det till att du skulle komma till showen, så att jag kunde få se
det
i bil.
Det var det du som gjorde? Jag är ledsen att jag inte... Jag minns ju att det här hände. Men jag är ledsen. Jag hade inte koll på att det var du.
Nej, men det hade ju knappt jag, höll jag på att säga. För jag var så här sjukt nervös. För att det var så här: det är Steve fucking Kratz och jag ska göra... För att vi pratade om det och jag tror jag nämnde det på så här mötet. Så här, ja, Steve Kratz kom. Jag bara, han är Scooby-Doo, det är ju så jävla... Och du vet, jag bara gick lös. Adam bara, du borde utmana honom. Jag bara... Ja, så vi var tvungen att byta brallor. För att det var så här, men vi gjorde det och det gick... Det var väldigt roligt och du var fantastisk. Ja. Det minns jag, men det är länge sedan nu.
Jag minns det här.
Det är jättekul att du kommer ihåg det.
Ja, och det är kul att du påminner mig, för det är ingenting som jag hade kvar, men när du säger det minns jag det. Och att det var du, hade ingen... Jag minns att det var, satt någon ung praktikant där som... Jag tänkte, ja fan, han var ju duktig på det där, tänkte jag, kommer ihåg. Han kanske är på par hållen sen, men
han var ju duktig.
Jag håller på hållt på här. Ja, det ser man.
Roligt.
Ja, roligt. Verkligen.
Vad är det bästa med dubb då, Steve?
Det bästa med dubb är att det är fortfarande så fruktansvärt kul att göra det efter alla dessa år. Det är ju som att gå in i... Så här ska jag säga. Eftersom jag jobbar som skådespelare väldigt mycket. Jag menar, dubben är ju faktiskt på ett sätt ett sidojobb för mig lite grann, får jag säga. Fast det är ett väldigt stort sidojobb. Så är det så att jag jobbar ju väldigt mycket på scenen då. Och framför kameran också. Men på scenen så måste du alltid jobba under vissa givna förutsättningar. Du kan liksom inte... Ibland kan du väl ta ut svängarna, men inte för mycket. Utan det ska vara trovärdigt för det mesta. När du kommer in i en dubbstudio finns ju inte den... Vad ska vi säga? Du har inte de reglerna, utan du har möjligheten att prova dig fram och köra på, helt enkelt. Och jag är ju lagd åt det hållet. Jag har insett det från början, att jag älskar att prova mig fram och slänga mig ut i olika röster och karaktärer. Liksom. Jag är fortfarande idag, som jag säger, efter 33 år, kan tycka att det är fruktansvärt kul. Inte alltid. Men väldigt ofta tycker jag fortfarande att det är jättekul att dubba. När man får göra utmanande grejer. Alltså, ibland kan ju bara en replik, vill säga en halvsida, en monolog som är jättesvår, men som är rolig, galen. Så här, och när man sätter den där bara och man vet att det här är roligt att lyssna till eller titta på, man vet det själv, va? Då är man glad och nöjd, då går man hem och är lycklig. Så att det är kul.
När Steve dubbar står blixten stilla.
Alltså, vi har ju en länk i beskrivningen på YouTube till att man kan köpa t-shirts med bland annat Jocke Jennefors citat från den showen och massa annat, med att barnen ska respekteras för fan och sådana saker. Så att vi kanske ska trycka upp en t-shirt med när Steve dubbar så blir det stilla och låta folk ha den, så att den liksom sprids och sätter sig.
Alltså, jag köper den direkt.
Jag sponsrar den tittare som... Jag är med, jag lovar. Om någon trycker upp en t-shirt och bär den, så kommer jag sponsra den personen på olika sätt. I promise you. It's a deal. Skicka en länk och jag... Så här. Trycker upp t-shirten och bär den. Ta en bild, skicka till mig. Jag betalar t-shirten. I promise you.
Nu kommer, det här är farligt på internet.
Ja, jag vet. Det här kan bli dyrt för dig.
Alltså så här, jag kan inte betala alla, för det kan inte vara 30 000 som dyker upp.
Nej. Först den som kommer.
Den första t-shirten betalar. Ja. Hallå.
Skicka till podcast@rostskadespelarna.se, så skickar vi till Steve det första som kommer. Här.
Först. Och de andra kan få tröstpriser genom att jag ger något annat, så här, någon personlig hälsning kanske. Jag vet inte. Alla ska pris.
Alla ska pris. Jesper, vad är det bästa med dubb i dina ögon?
Alltså, jag höll med allt som Steve sa. Det jag brukar tänka på att det fina är nog att det är så lekfullt. Alltså, det är alltid kul på något sätt eller annat. Det är klart att det finns de gånger man går in och man gör ett jobb, man ska skrika i en timme och sådär. Men det är alltid på något sätt, spelar ingen roll vad det är. Om det är Pokémon så kan man skratta åt att det är manga och munnen rör sig när de står stilla. Eller alltså, det är, eller liksom biofilmer och sånt, där det blir kanske mer, man verkligen jobbar med att ta om repliken tills den är helt perfekt. Det är väldigt brett och det är väldigt kul med den här, alltså att man får, ja, men att man får göra olika röster, man får leka sig ut, man får svänga sig ut. Och det är mycket skratt ju, det vet ju alla vi. Man skrattar otroligt mycket när man är i en dubbstudio. Ja, det sociala, det är härliga människor. Det är väldigt sällan det dyker upp. Liksom. Ja, det är väldigt sällan dålig stämning i branschen överhuvudtaget, tycker jag. Alltså, när man dubbar så är det kul. Det är typ det jag gillar mest med. Det är alltid roligt.
Det känns förutom lite när så... Christian snor din roll.
Ja, förutom dem. Pratar vi inte.
Jag hade helt glömt bort det. Det var jättekul. För jag minns så väl att jag bara, görs det en biofilm i jävla? Men vad fan, jag är ju en av minorna. Och så, jag tror inte jag gick vidare med det. Eller om jag frågade någon gång, men jag fick inte.
Jesper Adelfelt har blockat dig. Ja, det hände.
Nej, men som sagt, det är inte första gången i historien som det hände.
Men Steve var inne lite på det. Jag kommer till dig, Steve. Men Jesper, alltså, även om det är världens bästa jobb och så roligt, så finns det ju alltid delar som är tuffare. Vilka är de tråkigare delarna av dubbningarna?
Tråkiga? Alltså, det enda jag tänker på är när man ska vara monster 1, 2, 3, 4, 5 och det är 3 minuters walla. Vet folk vad walla är, eller?
Berätta du som ändå för den som,
ja, men walla kan man väl säga är bakgrundsröster. Men typ om det är monster så kanske det är ett slagfält och det är krig, och då ska ju vara ett sorgl av monster som låter, och då kanske man är bokad 3 timmar på det. Nej, inte riktigt, men då är det inte superkul. Då ska man ju bara skrika i en minuters skok och sen bara stopp, så bra Jesper, då tar vi monster 2 och så nej. Då är det lite liksom. Men vad fan, det är sånt som måste göras. Någon måste göra det också.
Ja. Man kan ju smyga in något litet liksom. Är det någon liten mening eller någon liten hemlig
budskap
inne i wallan?
Ja, men det är ofta så man får göra liksom. Det brukar jag också göra. När det bara är en skolgård. Allt pratar om barn, precis vad som helst, så länge man inte säger någon svordom eller liksom något olämpligt.
Jag har ju bara lagt in så här svenska memes senaste åren. Det är bara så här, någonstans i bakgrunden har man så här, jättekul, en sån här chans att få bara en gång i livet. Så. Bara lagt in, bara sånt överallt. Det är till och med så att en tekniker vid tillfället reagerar så bara, har du gjort walla i den här serien? Jag bara, vadå då? Jag hörde någon liten mas stå och skrika att det var jättekul, så att jag sänkte den lite. Jag bara, ja, det var... Steve, vad är det? Du var inne på det, men vad är den utmanande eller den tråkigare delen av dubbningen då?
Ja, men det är väl det som Jesper sa. Jag satt och tänkte på, det är inte så mycket som är tråkigt, men det är när man måste faktiskt skrika sönder rösten lite grann. Det är ju det. Det är ju sådana roller ibland. Vi försöker ju jobba från den, vad ska vi säga, det är ju så att vi jobbar ju nästan alltid med amerikanska förlag för det mesta. Och de har ju en annan approach. Liksom. Man vet ju när man stöter på amerikaner i Stockholm City liksom, och då är det så här, well Henry, look over here, alltså de kan inte det är ett annat sätt att prata. Isn't this just gorgeous, liksom, och det färger oss på deras sätt att göra tecknad film också, och det ligger ju inte så nära oss här uppe i kalla Norden, så vi måste ju jobba mot det där, men ibland så måste man skrika, och jag håller med Jesper, det där är lite jobbigt att skrika Men jag kommer att tänka på en annan sak. Jag måste, så jag inte glömmer bort det. Apropå, om jag får säga det. Apropå walla och få in grejer där som Lin var inne på. Jag gjorde en egen liten kupp. Det kan jag avslöja nu här. Nu, kan jag...
nu exklusiv. Nu
händer det.
Exklusiv kupp. Byggare Bob. Gör jag lite figurer i. Mm. Där har jag en figur som heter Inspektör Broman. Som inspekterar alla byggare Bobs byggen. För er som har sett den. Och jag tyckte att han var så fin. Och varje gång Inspektör Broman kom in i bild så nynnade han lite. Sådär, att han var lite på bra humör. Jag tänkte så fan, vi får göra något mer av det här, tänkte jag. Så att, då sa jag till regissören, vänta lite. Så han sjunger kanske till och med. Såhär. Gör han? Ja, det tror jag han gör. Så ja. Han sjunger nog... The hills are high with the snow. Och så du gjorde det första gången. Och sen när han kom in andra gången så tänkte jag, vänta lite, han kan inte sjunga samma. Så om man lyssnar på Inspektör Broman så kan man höra att han är Sound of Music-specialist. Och lyssna på alla avsnitt av Byggare Bob. Det finns inte i engelska originalet. Det är jag som har gjort det. Jag tänkte att han älskar Sound of Music. Så att jag vet inte hur många Sound of Music-låtar som han nynnar på.
Alltså det är så perfekt också. Eftersom att shoutout, det är ju pappa Magnus som gör Byggare Bob. Och hans favoritfilm all time är Sound of Music.
Skojar du med mig, Lin? Är det sant?
Jag har sett den sedan jag var 3 år.
Känner
den har spelats varmt hemma hos oss.
Ja, we made history.
Ja, jag och Magnus har fått göra mycket grejer ihop.
Bert och Ernie gör ni också ihop.
Vad minns du från det, Steve?
Det var ju framförallt regissören Per-Arne Lin då, som jobbade med oss där, som var fantastisk, kan jag säga. Som av den gamla skolan, jobbade på SVT, jobbade stenhårt. Och som jag vill också säga tillbaka till dig nu, Christian, du hoppade över nu där med ditt manusarbete. Du skickade faktiskt till mig så här, jag uppskattar väldigt mycket nu när du skulle sätta Scooby. Så här, hur vill du att Scooby ska vara för uttryck? Du som översättare smsade mig och frågade, vilket jag uppskattar jättemycket.
Det var roligt.
Ja, verkligen. Jo, men det vill jag säga. Men oftast har vi inte tid med det eller möjlighet i den här branschen. Men Per-Arne Lin då, som vi jobbade med på SVT i många år, jag och Magnus, han var en... han kunde komma med såna här små... Alltså, vi gjorde någonting i det... Jag kommer ihåg han pratade om ulliga, bulliga, gulliga små monster. Alltså, du vet, han kunde jobba med alliterationer. Han ville få använda sig av språket, vilket var helt underbart. Så det var... Och sen... Sesam i sig är ju en fantastisk produktion. Den är ju helt magisk. Alltså, det blir ju inte mycket bättre än så, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Tycker jag. Mm. Så att det var en stor behållning. Det var fantastiskt att få jobba med den. Men nu har jag spoilat Inspektör Broman.
Ja, men det är ju fantastiskt. Jag älskar det. Och vill du
ha...
Vill du höra Magnus prata om Byggare Bob så ska du kolla episod... 11 utav röstskådespelarna, okay. Naturligtvis. Okay. Men Jesper, har du någon sån där scen i någon dubb som du kommer att minnas för evigt som betyder mycket för dig, som du minns?
Vad sa du?
Någon scen från någonting du dubbat som är så här, det här kommer jag minnas, eller som du var extra stolt över, bara så här, någon scen eller så som har satt sig väldigt starkt hos dig?
Alltså det är nog... Ja, eller jag minns två, en från när jag var yngre, jag gjorde Peter Pan. Det var inte en icke-tecknad film där jag var Peter Pan. Och Tingeling, hennes ljus slocknar och man tror att hon kommer gå bort. Och då överlever hon genom att alla tror. Eller bara, ja, jag minns inte exakt. Men då var det mycket gråt. Jag minns att jag inte hade gråtit så mycket förut. Alltså, på dubb. Och då minns jag att jag blev så tagen. För liksom, det var så fin scen. Och det minns jag väldigt väl. Att det var liksom någon slags och det var med regissör. Och det var liksom ganska stor budget. Alltså, det var ju det på allt tidigare. Och det minns jag väldigt väl. Sen faktiskt i Draktränaren 2. Jag vet inte, det är så hemskt att spoila. Men, ja.
Spoiler, ska man hoppa en minut i podden kanske? Eller?
Nej, men jag tänker om man gillar Draktränaren så har man ju sett alla tre.
Okay, ja. Annars får du skylla dig själv dåligt av dig.
Precis.
Som lyssnar. Ja.
Spoiler alert. Nej, men när pappan går bort. Det var ju så fint. Jag gillar Draktränaren också. Alltså, Jag gillar liksom filmerna och det var så bra gjort, tycker jag. Jag tycker faktiskt tvåan är den bästa av filmerna. Också sådana här, samma grej egentligen. Men det var lite som att tiden stannade och det var väldigt, väldigt vackert och otroligt sorgligt. Att man kan göra så mot publiken. Det var det jag kände. Och liksom när Mufasa dog, det var nästan lika hemskt. Det var bara, men nej. Hur ska det gå nu? Så kändes det.
Ja. Steve, har du någon sån? Alltså,
Nej.
Var du klar, Jesper?
Eller ja, förlåt, Jesper.
Ja. Nej, jag var klar.
Okay. Ja, men jag slår till med två också. Vi pratade med rullbandare. Den här Bernard och Bianca åker till Australien. Då gör jag höll på att säga fiskmåsar, men albatrossen där. Wilbur heter han, tror jag. Då var det den gamla Disney-regissören Doreen Denning som hade gjort alla Disney-filmer i Sverige under alla år, den amerikanska. Och vi var ute på Filmstaden innan det blev SDI där. Och då var det så här, då är det den där scenen när han ska lyfta. De ska hoppa upp, mössen hoppar upp på honom och han ska ge sig ut. Han slår upp dörrarna och det blåser så in i helsike. Och han och det var liksom så här, nu du får en chans här nu. Och sen så körde jag på. Det var så där som ni vet eftersom ni dubbar i band, man kör på så man känner att syret tar slut. Man är nästan på väg att svimma för att man har gått på så hårt, va. Men jag nailade den där scenen och då kommer jag ihåg Doreen Denning sa, för hon visste liksom, sätter jag det inte nu då är det fikapaus i 15 minuter och sen ska vi sätta på banden igen, så att det blir först i eftermiddag, vi har en ny chans kanske. Då sa hon så här på sitt oefterhemliga amerikanska, Steve, där bidrog du till den tecknade filmhistorien. och det kände jag nog att, på ett sätt kanske att man gjorde då, för att det var en väldigt speciell scen. Och ja, jag tittar på den själv efteråt och känner att där var det bra. Sen vill jag slå ett slag för en film som inte alls finns med i, som jag själv tycker om jättemycket, som jag har gjort. Och den heter Hunden Rover. Det kan ni ha som, kan ni kolla upp alla ni som tittar på det här. Det är en jättefin film. Kom väl ut på VHS-kassett när det begav sig. Men det handlar om en hund som växer upp i Las Vegas. Men hans mamma dumpar honom så han hamnar på en liten gård ute på landet och mår jättedåligt. Och jag får sjunga en massa i den där filmen. Den är faktiskt riktigt bra. Hunden Rover. Den är jag stolt över.
Det ringer någon klocka.
Men jag känner också igen namnet, men jag tror inte jag har sett
det. Det är så här,
jag tänkte det kan vara kul med lite såna här små guldkorn som man någon kanske börjar lucka lite. Du vet, på någon gammal loppis i någon låda på VHS. Åh, kolla! Hunden Rover är där!
Och sen så har de din, när Steve dubbar Blixten så stilla, t-shirt. Och så tar de en bild i då. De kan köpa två t-shirts i länken i beskrivningen. Ja.
Hittar de på SK-sättet med Hunden Rover, då köper jag den av dem. Ja, där har jag i alla fall två grejer av allt man har gjort som lite speciellt kanske.
Linn, vad säger du? Är det videodags?
Ja!
Vi ska visa ett videoklipp för er.
Vad vill du börja med?
Jag tycker, ska vi ta herrarna tillsammans?
Ja, vi börjar med herrarna tillsammans.
Honey? Läppstift! Får ju läppstift i en ungkarsmiljardärs herrgård.
Va? Och vad gör ni här?
Spring, Scoob! Spring!
Vem skickar er? Vad har ni gjort med Alfred?
Sykes! Det är typ Batman!
Han gick bara upp och han var typ jättelång och uppträdde hotfullt. Han bara, vad gör ni här? Och sen går jag bara, så sprang vi iväg. Men han bara typ flög över oss och han kom emot oss och sa, vem skickar er? Och sen går jag och sa vi bara, igen. Och så sprang vi tillbaks, men han var där med och han flög över oss hela tiden. Och han bara stod där och hade en stor mantel som var typ som en fladdermus. Och sen sa han typ, jag är natten, jag är Batman. Batman!
Jag ska säga det till er, även om det laggade för dig och Jesper och Steve, så kommer det inte göra det för tittarna som tittar på det här sen. Men Scooby och Shaggy.
Fan bra, Steve!
Jag hade halvsidesrepliken.
Ja, just det.
Du. Ja.
Det roliga är att man tittar, om du går till, spola tillbaka om du missade Steves uttryck, men jag ser ju hur Steve formar hela ansiktet och kroppen för Scooby när bara du sitter och lyssnar på det. Tänker du på det själv? Ja,
det
gör det.
Det kanske jag gör, ja. Jo, jag blir nog Scooby, ja.
Men ja, då måste jag nästan ta en av lyssnarfrågorna, för den, det var många som skrev den på alla. Men hur, går det att få höra Scooby och Shaggy prata när vi har er här på något? Jag har tyvärr inget manus till er, men ni har gjort det så pass länge.
Jesper! Jesper! Jesper!
Vad säger du för någonting? Jag hör inte!
Jesper!
Nej, de kommer!
Jesper, du blir ju!
Det roliga är att alltid med Shaggy varje gång, dubbade igår för övrigt, skulle du. Jag tyckte det var så passande för det här. Ja. Det var jättebra, Steve. Nej, men jag måste typ riva upp rösten lite, har jag märkt. Jag vet inte om det är en åldersgrej, men så typ efter, framförallt om det är serie, så liksom efter första avsnittet, då känner jag att nu har jag liksom min Shaggy-röst, eller vad man ska säga. Ah. Så alltid första avsnittet på varje pass är lite, eller lite cleanare, det är inte lika raspigt liksom. Det har jag tänkt på igår jättemycket.
Kan du känna lite, för jag känner igen det, att man känner lite frustration över att man inte når den där toppen, som man vet, det låter precis inte som man är van i örat, men det är så här, och sen är plötsligt bara, där är det, nästan som en musikton av något slag som man inte liksom
verkligen
når upp till.
Verkligen. Så, jag känner så, ofta med som sagt hesa röster, för jag är naturligt hes, så jag behöver inte paja rösten för det. Alltså, men det är någon slags startsträcka, så egentligen borde man vara bättre på att värma upp. Eller i mitt fall med Shaggy i alla fall. Det är kul, det där klippet var ju så bra. Det är exakt så där det är. Alltså, det är ju, om man har 100 repliker, och så bara, fan vad mycket dialog det är. De brukar ju bara skrika, sen så kommer det 30 sådana där de bara blir jagade.
Alla, och de här Benny Hill-scenerna när de in genom en dörr och du vet, hela den.
Ja, det var det jag menade med korridoren. Ja. Och grejen, att
men jag kommer att tänka på med rösten, för du sa det, Jesper, nu med att hitta röst. För Scooby-rösten är den enda röst som jag faktiskt har räknat ut själv hur jag gör.
Ja, men berätta, nu har vi kurs.
Nej, men, ja, men det är väldigt enkelt. Jag sätter tungspetsen ner, på den, trycker den på den nedre tandraden.
Fyra röda skådespelare sitter och bara...
För alla som vill... Alltså, om vi pratar så här, det är väldigt svårt. Men om man har tungspetsen här. Men, och sen om man då lägger på rösten också. Nu har jag min tungspets stenhårt på min tandrad där nere. Så det är första gången som jag faktiskt har analyserat vad jag gör med mig själv.
Ja. För du är en kameleont, alltså ibland. Ja, ska vi ta ett Steve-klipp, Lin?
Ja.
Ta den som kom direkt efter. För att det finns ju egentligen, det finns säkert någon nörd nu som säger det, att det finns en beef som borde finnas i alla fall. Men om inte, vi har redan haft en beef, jag och Jesper, så jag kanske ska ha en med dig också, Steve, om du kör. Ja, vi får se, jag ska berätta mer.
Vi måste ge vår spagettiskörd till Koba.
Inte ännu, borgmästare Fettuccini. Min mage har planer för den där pastan. Kom igen, nu hämtar vi de där ungarna. Vi följer efter Mauser till Koopas slott.
Din plan innehöll några läckor, Mario.
Ser du på det här sättet, Luigi? Nu har vi fått overallerna tvättade. Utan kostnad.
Vad minns du från detta?
Alltså, det var ju så, alltså, grejen, det jag minns från det här, Super Mario var så, alltså, spel, jag var ju aldrig någonsin spelkille sådär, men spelet var ju så gigantiskt, och sen så var de ju tvungna att göra en serie på det också förstås, och då var det som vanligt, tror jag, de sa såhär, ja, vad ska jag göra, Steve, kan du göra någon sån där röst? Jag kan inte göra, bara
det är klart, det
är så att det bara kom, jag försökte bara imitera liksom, och så kom den där rösten någonstans. Men jag vet att vi satt på Filmnets gamla lokaler uppe på Sturegatan i Stockholm och dubbade det här för fulla spett. Eller det som då hette Chimney Pot låg ju där uppe då, i en studio. Det är länge sedan.
Då öppnar jag faktiskt den här. Det här är den första japanska utgåvan av Super Mario från 1985 som jag har här. Som jag har här bakom. Men beefen är ju det att jag tänkte mest på det att det är första gången i en podcast så här som vi då har, nu inte Hasse Jonsson här som han också kommer att vara i ett framtida avsnitt här nästa gång förmodligen, som var originalrösten till Sonic. Men eftersom jag är Sonic nu så är det första gången vi har Sonic och Super Mario i samma podcast. Och så här, wow. Och vi borde, jag vet inte om vi ska beefa över det, men det känns som att vi beefa, vi kan beefa över vad som helst. Och så trycker vi t-shirts så är alla glada i slutändan.
Ja, jag tycker jag vill återknyta till det Jesper sa tidigare faktiskt. Det som jag tycker stämmer väldigt mycket i våran bransch, det är inte för att glorifiera den på något sätt, men det är en väldigt positiv bransch. Nu ska jag inte baktala teater och film, men ibland är det lite upp och ner. Ibland kan det vara, det kan vara lite tufft ibland på teatern och sådär, och ibland är det ju underbart. Men i dubbranschen, ja, jag tror nästan aldrig jag upplevt dålig stämning när man är i en studio. Man kan vara trött, men aldrig. Alla är väldigt positiva och glada. Och jag får alltid en kick av att komma in på dubbställena faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det vill jag faktiskt säga. Det är sant, Jesper. Det stämmer.
Ja, verkligen.
Kan det ha att göra med att det krävs en speciell typ av hjärna för att gå in på allvar och göra så här pommes frites polis 15 och tycka att det är roligt? Det kan liksom, vi är alla lite skumma i huvudet.
Helt riktig analys. Ja, helt riktig.
För att jag tänker varje gång sen man har gjort något sådär och så kommer jag hem och min fru bara, hon jobbar med kundtjänst. Hon bara, hur var din då? Vad har du gjort idag? Pommes frites polis. Och bara, ja, men vad roligt. Jättesupport. Jag bara, det låter inte, det låter märkligt.
Jag brukar tänka när de där kommer och säger, ja, pappa är på jobbet, brukar jag tänka. Ja, det som det är.
Ska vi ta en liten Jesper-klimp, guldklimp?
Ja.
Just det.
Nu leker du med farliga krafter. Att hålla så här mycket brutal vikingahet instängd, det kommer att straffa sig.
Jag tar den risken. Svärd, slipa nu.
En dag ska jag också vara där ute. För att döda drakar är allt som räknas här. För en tuggorm skulle jag i alla fall få lite uppmärksamhet. Gronkler är tuffa. Och sänka en sån skulle absolut ge mig en flickvän.
Det var en liten kortis drak.
Han lät ju riktigt ung. Jag trodde inte det var så stor skillnad. Man hörde en 20-åring.
Kände du dig så här fräsch och ny och återupplivad? Eller vad?
Jag vet inte om det var att det laggade nu, men det han lät lite packad. Istället för att skriva om manus så var det bara...
Rätt om jag har fel, men trean blev väl Oscar-nominerad? Dessutom va? 2020, om jag minns rätt.
För
jag tror att själen tog det till slut, men jag har för mig att den kan ha blivit Oscar-nominerad. Men vad betyder Draktränaren trilogin för dig?
Nej, men jättemycket. Det är nog den enda, vad ska man säga, sammanhanget som jag haft så länge. Alltså, och att vara originalröst också, det känns ju superkul. Ofta är det att man tar över eller liksom att det är en reboot av någonting. Men den ändå... Jag tänkte på det just när den sista serien och den sista filmen avslutades, att det ändå varit 10 år av typ konstant produktion. Alltså för det finns många serier och just 3 stora biofilmer, vilket är, ja, det kommer man ju förmodligen aldrig få vara med om igen. Alltså, ja, och att folk älskar det. Det är därför jag har gjort mycket av det. Det är ju väldigt fint. Det är alltid fint skrivet och ja, väldigt rörande, lite action, allting finns liksom.
Hade du någon känn på det alls överhuvudtaget att det skulle bli så stort? För du har ändå varit med i liksom Harry Potter som man ändå visste att det här kommer att bli stort liksom, ja. Annorlunda. Men hade du något på känn att så här, Draktränaren, det här, this will explode?
Nej, alltså för jag minns till och med att jag tyckte första filmen, eller rättare sagt när jag såg den sen på bio, då tyckte den var jättebra, men jag tyckte den verkade tråkig, kommer jag ihåg, alltså, när vi gjorde första filmen. Och jag hade precis... Nu vet jag inte om åren stämmer, men jag gjorde Surf's Up. Det var en pingvinfilm där jag var huvudrollen. Cody hette han. Och den tyckte jag var så sjukt bra. Och trodde att den kände jag så här, det här kommer bli hur stort som helst. Och sen så blev inte den det. Eller jag vet att många såg den liksom. Jag tror den gick på bio också. Men sen Draktränaren, det kändes liksom som men det här är mycket långsammare. Det här är lite tråkigt. Men sen som sagt, när jag väl såg filmen i sin helhet och sådär, då kände jag bara, wow, det här var ju coolt. Men sen vet man ju aldrig om det kommer bli stort eller inte. Och det är ju mycket svårare än nu. Då var det ändå, det är som sagt 10-11 år sedan. Det kan vara mer, jag vet inte. Men nu är det ändå helt sjukt att vissa filmer kan bli stora, för det gör så väldigt mycket. Och att till exempel Frost, nu är väl säkert Frost bara för det, jag vet inte hur länge sedan den kom, men just att en film blowar upp så där är ju väldigt ovanligt.
2013 var första Frost.
Ja, 14, ja 13-14. Mm.
Ja, det är så länge sedan. Ja, men själva grejen att, för nu är ju liksom alla streamingtjänster gör sina egna stora satsningar. Så det gör så mycket. Så det, och då var det ännu mer, som sagt, på 80- och 90-talet att kom den film, då såg alla den.
Liksom. Ja, verkligen. Mm. Hade du någon koll så, Steve, någon gång att du så här, när du började, just den här, när det fortfarande var Ankedammen och inte alla miljoners barnkanaler fanns, hade du någon känn på så här, det här kommer bli stort om en generation kids kommer att minnas mig, typ? Eller?
Nej, det vet man ju aldrig. Det enda man vet med säkert då, på den tiden, det var ju att gör man Disney-grejer så vet man ju, då, precis som ni sa, då kom det ju så få grejer. Så att, alla såg den, ja. Så jag menar, det är väl det man vet då liksom. Jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg när jag gjorde Ants, var jag med i.
Jag älskade Ants!
Jag älskar Ants. Ja.
General Mandible, eller något hette han.
Det här är ju en rolig historia också, nu får du lite insight här. När jag skulle dubba den, så dubbade den och så skickade de iväg den och så kom den tillbaka från USA och sa såhär, han är lite för elak. Take it down a notch.
Ja, för jag har hört, för att jag har den på VHS, alltså också en rolig historia. Jag och min brorsa fick den i typ julklapp eller någonting och vi hittade den före julafton innan den var inslagen. Så vi gjorde liksom en dans i huset där vi sjöng vi ska få ants, vi ska få ants. Vi var jätteglada över den här filmen. Vi tyckte den var hur bra som helst. Men sen så såg jag den kom upp på om det var Netflix eller någonting för något år sedan. Och det var inte samma dubbning. Alltså det var samma röster. Men det var en ny dubb.
Jag måste erkänna att jag har ingen aning. Det enda jag vet var att jag var stolt över att Gene Hackman, som är en ganska hårdkokt amerikansk skådis, han var i originalet. Och när de kom tillbaka så sa de att jag var lite för tuff. Jag har gjort en tuffare än Gene Hackman. Då var jag stolt, måste jag säga. men det var en sån film som var, som jag tyckte själv var, i och med att Woody Allen liksom, ja. Nu har det inte gått så bra för Woody sista året här, men då var det stor, han var ju stor liksom, och filmen var också stor. Sylvester Stallone där gjorde röst och allting, så att det var. Men för att svara på din fråga, det är de där stora filmerna som går på bio som man vet att de är ju förmodligen kommer det att bli någonting som kommer att gå vidare. Men det roliga är när man läser det här kommentatorsfältet nu som jag sett, så är det ju inte alls, behöver inte alls vara det. Det kan vara andra saker som har satt sig i huvudet på folk som man inte har en aning om liksom.
Ja, för mig var det definitivt Bebop som från Turtles, för jag hade inte ens en aning om att det var du, men så när folk började skriva det, jag bara va? Och så YouTube är där fram och jag bara, oh my god, Steve! Ja, så att det är märkligt det där. Ja. Men alltså, finns det alltså skillnader i dubbning? Har du dubbat den mer än en gång, filmen, Steve?
Ja, jag fick dubba om den. Jag fick dubba om den.
Ja. Men då verkar det ju som att de har släppt båda versionerna.
Det är jättemärkligt, för att det kanske är så. Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag fick dubba om den för att de sa att nej, men ni får ta ner det lite. Han är lite för elak den här.
Jag uppfattade inte att det var, jag trodde det var bara på röstprovet att bara säga, ja men ta ner den så blir det bra.
Nej.
Jag dubbar den färdigt och då sa de att den är lite för, ni får göra om dubben.
För att jag tror att jag har, att VHS-versionen är din första dubb. För att jag tycker att han låter elakare på VHSen än vad han gjorde på den som lades upp på streamingtjänster.
Du kanske har en raritet där, Linn.
Jag har en raritet.
Jag sitter på.
Ska rama in den.
Du får bundla den VHSen med dansen och sälja som NFTs på nätet. Sen får du 1 miljard bitcoins och sen så kan du bara luta dig tillbaka.
Exakt, men det är ju bara guld i sig att kunna säga, här har ni på VHS Ants med Steve Kratz originaldubb.
Ja, Hårdare än Gene Hackman.
Den hårdare, exakt.
Hårdare än Gene Hackman.
Det är boxquote. Det är bara...
ja, ja.
Klipp vill jag ha, Lin.
Ja, klipp ska du få.
När de där små smurfarna känner doften av smurfbären kommer de att dras hit som bin till honung. Och då de anländer kommer jag att... Nu kommer de.
Nu ska ni få höra någonting som är ganska absurd. Det där är inte jag.
Va?
Va?
Det är sant, det är inte jag.
Va? Vem fan är det där då?
Det är jättekul, för jag tycker det är jätteroligt. Men det är så här, vi hade inhopp på Gargamel ett antal avsnitt.
Nej! Har vi just tagit ett inhopp avsnitt?
Ja!
Men det roliga...
Grejen är att han är ju skitbra. Han är ju skitbra inhoppare. Han låter ju nästan exakt som jag.
Nej, men för vi satt innan och var så här, för jag bara, just där vi pratade om, jag och Christian, hur du är som en kameleont. Jag kan inte höra att det är du utan att veta att det är du liksom. Så jag sa det till Christian, är det här Steve eller inte? Och han var så här, ja, kanske.
Men det roliga är att det är så nära, va? Det är så otroligt. Liksom,
det är otroligt.
Ja, det är smurfar.
Alltså, det är så otroligt nära. Och det tycker jag är jättefint, för det vi varit inne på, att vi ibland hoppar in för varandra och är man begåvad så kan man härma de där rösterna liksom. Så att jag tycker det här var faktiskt väldigt kul att råka bli min inhoppare. Nu står det still, vad heter han? Jag kör och jobbar med honom. Skitsamma, nu står det still i skallen.
Ja, dyker upp så fixar vi det. Och så trycker vi en t-shirt till honom.
Han är skitduktig, han är jätteduktig.
Alltså jag undrar om jag kan... Är det här du då?
Nu är det Steve Bingo.
Är det här du? Är det här din Gargamel?
Vi får höra.
Jag har letat överallt.
Ja.
Bara de där smurfarna som har tagit en. Det är typiskt dem att stjäla.
Det där var jag.
Då hittar vi rätt i alla fall.
Det var jag. Ja, men det har ju, det är fantastiskt liksom. Janne Simonsson.
Janne. Ja. Vi får en t-shirt på posten där står Steve, när Steve dubbar. Grattis.
Det där är så kul, för att jag sjöng ju introt också till smurfarna. Så det är jag som sjunger det. Ja, lite kuriosa. Jag tycker det var jättekul att det råkade bli min inhoppare, för att jag tror att han gjorde... Så att jag gjorde kanske 200 avsnitt och så gjorde han kanske, jag vet inte, 50 eller något sånt där. Jag vet inte. Jag minns inte. För jag hade så mycket jobb. Jag kunde inte dubba ett tag. Jag jobbade på teatern för mycket.
Så det var ändå ganska många avsnitt jag hade att ta fel på.
Absolut. Verkligen. Ingen skugga faller över dig, Lin. Alls.
Nej, jag tyckte tvärtom
att det var kul att det inte var jag.
Ja, men det är skönt. Det är skönt också när folk har backat där och som ser vilka proffs vi är. Vi bara, nej.
Ja.
Har vi mer
klipp? Men det andra klippet var du. Ja, det har vi. Ja.
Och jag tror det var det klippet vi fick från en av våra följare.
Det vi såg nu med rätta Gargamel, ja. Det var ju det. Jag tänkte så här, vi har fått från en följare ett YouTube-klipp där han har klippt ihop massa grejer som du har gjort, Steve.
Så communityn kan när vi...
Communityn fallerar. Kan, och jag tänkte så här, det där klippet var så kort. Jag hittade något annat. Men jag ska aldrig göra det igen. Jag ska lita på community istället.
Jag ska lita på community. De har koll på sina grejer.
Ja, oh, yes. De har ju det. Men det här har jag grävt fram själv nu, och det här vet jag rätt i alla fall.
Upp. Min känsla.
Upp. Tyst, Harry.
Okej, var lugn.
Knasig är hon, det är jag säker på.
Slytherin!
Det finns inte en ond häxa eller trollkarl som inte går på Slytherin. Susan
Bones! Så lite!
Så lite!
Gud vad kul!
Vad tänker du?
Shit, låter som ett barn. Det var ett barn. 12, jag tror 12, 11 eller 12. Och så här, man hör att jag är lite hes också. Jag har alltid varit lite hes. Upp. Ja, superkul.
Men inte så här, vi pratar ibland om det. Eller jag vet att Hasse Jonsson vid tillfälle sa, han får berätta mer när han gästar showen sen. Men han sa att när, och det här kanske du kan skriva under på, Steven. När ni började så var det liksom så här, ja men det, vi gör det här, det är ett jobb. Och, bara så här, och man tuggar i sig igenom. Och, så ibland så tänkte han inte så mycket på det. Och sen ett decennium ungefär senare så började reaktionerna komma på att folk kände igen honom för att de här barnen hade då växt upp. Är det någonting du känner igen, Steve, först?
Jo, men det är som jag säger, oftast är det ju som jag säger killar, män i 30-35 års åldern. Det är som var små när jag började dubba. Det är de, oftast de som är nördat in sig lite mer och älskat det här. Och, alltså inte bara titta på utan verkligen intresserad av vilka är det. Jag brukar dra parallellen till hur jag själv var när jag var yngre, för jag lyssnade ju då på vinylskivor.
Oj, Google paus.
Kan vi ta Google paus? Google paus.
Och så sitter tre DJs och lyssnar på det, och de bara, jag vet vad vinyl är.
Ja, jag vet vad vinyl är. Ja. Nej, men vinylskivorna hade ju den fördelen med sig att de var stora och hade mycket, ett konvolut där man kunde alltså titta på vilka som hade spelat in, alla musikerna, vad de spelade på, vilka låtar, vilken alltså jag var så här nörd som nördade in och kunde allting. Så att hade jag varit barn på 80-90-talet eller ja, senare, så hade jag säkert också nördat in på tecknad film. Det hade jag nog gjort. Men det fanns inte för mig då. Men, så jag fattar ju. Men det är kul att det finns de som verkligen har gått in i den världen. Och, som du säger, Linda, de har mer koll på det här.
Ja, verkligen.
Men är det en effekt du har sett, Jesper, då, med Harry Potter? Just det här att de har blivit äldre nu, eller såg du det hela vägen, eller hur har den resan varit? Folks reaktioner på Ron?
Ja, nej, alltså jag får inte, i och med att jag var yngre då, så det är ingen som känner igen min röst från Ron i Harry Potter, utan det är snarare om det kommer på tal eller någon annan säger det som det blir en reaktion på det. Så jag vill inte, och när jag var yngre, för det blir ju som att i och med att Harry Potter var så stort så spreds ju det, jag uppväxte i Älvsjö, så alla visste ju om att liksom det är en kille i John Skytteskolan som, eller vad det nu var, gamla Lombodan. Shout out. Nej, alltså som visste att jag gjorde den, eller var med i Harry Potter på något. Så då var det ju, liksom, men nu är det ingen som hör på min röst. Så det går inte att känna igen på det sättet.
Vilket väldigt skönt. Det hade varit jobbigt om du lät som att du var 12 fortfarande.
Ja, det hade varit jobbigt.
Eller så hade du haft så jävla mycket jobb när, som barn, liksom röst till tecknade figurer.
Ja, precis. Exakt.
Får inte ligga, men får jobba mycket. Då ska vi röra oss till lyssnarfrågorna. Och första är till Steve. I rollen som Bo från serien Djurgården, minns du vad det var för dialekt han hade i tankarna när han gjorde rösten?
Jag minns mycket väl. Han är västgöte, ja. Bo Ko. Ja, och det här är sant. Det är knappt att jag vågar berätta, men Bert Karlsson var inspiration till Bo Ko. Ja, han pratar så här, ja. Jag tror inte att han gör det i originalet heller. Jag tror inte det finns någon, jag är inte säker, men jag tror inte det finns någon dialekt på honom i originalet. Utan jag valde än en gång att göra min grej där. Så att han blev så här, Boko. Och det var en signaturgrej för honom, att han var välskött. Ja.
Är det Mjölby du är ifrån från början?
Ja, jag är ju Östgöte. Ja, jag är Östgöte på andra sidan Vättern där. Men och den dialekten har jag använt också många gånger. Men det, då är det ju, då har du ju här Östgötskan istället, alltså då är, den kan du använda på många olika sätt, vet du. Det är fint. Beror lite på var i Östergötland du kommer ifrån också. Kommer du nerifrån, ligger du där? Och det kommer från Norrköping, då är mycket mer här uppe.
Kan du säga mitt favoritord på östgötska som är glasstrut?
Glasstrut. Glasstrut.
Ja, det är fantastiskt.
Var jag ute i Wengwong?
Det är en otrolig dialekt. Alltså den är så...
Ja, det är det. Det är kul att använda dialekter också. Jag har använt det ganska mycket faktiskt i dubbningen. När man får göra det.
De få gånger. Och det kan vi ju säga igen. Det är många som har fortsatt fråga. Jag får den regelbundet, den här frågan. Både jag och Lind, just det här med att säga, ja, men varför är det oftast liksom inte någon starkare dialekt? Någonting som håller på att ändras, tack och lov. Men det är ju oftast liksom inte studiorna, utan det är ju film. De som, alltså produktionsbolagen innan studiorna, som har bestämt att vi vill inte ha dialekter och sådär. Men tack och lov så börjar det skifta lite grann. För att liksom... ge en bättre mångfald i vårt språk, som ju är fantastiskt.
Men det, sköldpaddorna hittar Nemo där är väl gotlänningar, va?
Ja.
Nej. Ja. Alltså,
underbart.
Ja. Underbart. Så bra.
Mm. Det är ju hela grejen. Ja. Underbart.
Men det känns som det var mer dialekter alltså förr. Alltså,
känns det?
Långt tillbaka. Nu vi pratar liksom 80, början på 90. Men sen så var det ju lite så här, nej, nu ska vi inte hålla på med det där, utan nu ska vi rensa lite dialekterna här.
Men nu... ja, men det känns som det är alltid när någon ska vara lite bonnig, så blir det liksom skånska eller värmländska. Och då blir det lite konstigt när det alltid är så.
Ja. Fråga till Jesper från en lyssnare som undrar hur det har varit att vuxit upp som dubbare. Vad skiljer sig från att dubba som barn jämfört med att dubba som vuxen?
Jag vet inte. Alltså när jag tänker på hur det var att dubba som barn, så jag har alltid varit liksom lite teaterapa och gillat liksom socialt. Och jag kommer bara ihåg att jag älskade att liksom träffa folk, och att det var roligt, och att det var alltid kul, och man blir väl omhändertagen och känner sig välkommen och allt det där. Och sen, jag vet inte riktigt om det är jättestor skillnad egentligen nu. Jag kommer inte på någonting på rak arm.
Det finns någon skillnad, alltså, det är någon skillnad. Följdfrågan är om det finns någon skillnad i hur du jobbade då och hur du jobbar nu.
Nej, det är väl bara det naturliga att man kanske är mer självständig. Alltså, för när man är barn, jag brukar alltid liksom tänka på det, att när man, som barn, man måste ju självklart vara duktig, men sen handlar det om att kunna sitta still på en stol en timme. Och att bara att kunna läsa bra, det är inte en självklarhet, för det kommer ju liksom vissa läser bra när de är 9, men vissa läser liksom bra när de är 12, alltså sådana bitar. Och jag var nog inte alls bra på att sitta still egentligen, men på något sätt funkade det ändå. Och liksom hade väl kanske lite för mycket energi ibland, har jag hört från som har fått höra det. Ja, men det är väl det. Man behövde ju, det är naturligt, man behövde mer hjälp när man var yngre. Och nu kanske man mer har gjort det mesta, som man har någon koll på vad det är som ska göras.
Det går att låtsas att man kan någonting lite bättre.
Det går att låtsas, precis.
kanske inte en dubbfråga, men en röstskådespelarfråga. Du skriver nästa, och det tycker jag passar absolut. Steve, berätta. Hur var det att spela in Sagan om ringen på Sveriges Radio? Jag fullkomligt älskar den, är det en som har skrivit.
Det var fullkomligt fantastiskt, kan jag säga. Det är en hel höst. Det är 13 timmar och med kanske de absolut främsta skådespelarna i landet som fanns med då där. Så det var ju bland annat då Peter Harrison, som ni ska ha som gäst, var med där som Sam Gamgee, och som Christer Henriksson gjorde Frodo, och jag och Anders Ekborg gör de små Mary och Pippin-hoberna där.
Jaha, vad kul.
Ja, och sen så en kort då, anekdot. Vi skulle få spela mot Ernst Günther, den fantastiska skådespelaren som skulle spela Lavskägge, det 400-åriga trädet. Och när han kommer in, alla vi var ju helt spända för att han var ju fantastisk, och så började han läsa de första replikerna mot mig och Anders Ekborg, och då lät det ungefär så här: ja, det var ju kul att ni kunde, och så vi tänkte, vad gör han? Och då tittade jag ner i hans manus, då hade han satt ett streck mellan var tredje ord, oavsett interpunktion, oavsett punkt eller komma. Regissören rusar ner och sa, men vad gör du, Ernst? Hur tänker du här? Var vi önskar ju inte svara. Ja, men du måste komma ihåg att han har sovit i 400 år. Jag tycker det är en underbar inställning till sin
jättebra
roll.
Jättebra.
Ja,
verkligen.
Och det kan man höra sen i den produktionen. Han är helt jävla underbar. Det är en fantastisk... Ernst Günther som Lagskägg och Rolf Skoglund som Gollum. Man kan lyssna på den
scenen.
Bara för att höra Rolf Skoglund som Gollum. När han liksom... Åh, min älskade... Alltså, det är så bra. Det är så bra. Så att jag är stolt över den produktionen. Den är fantastisk. Jag själv... Det är en av saker som jag är väldigt stolt över att medverka till faktiskt.
Wow. Då kommer en fråga som det står, du har nästan svarat på den indirekt. Fungerar radioteater som dubbning att man är ensam och spelar in sin roll eller spelar man in med andra? Följdfrågan.
Då är det annorlunda. Då spelar man in med varandra. Det är det som är skillnaden. Då står man tillsammans i studion. Och man gör fortfarande som man gjorde i alla tider. Att ska det till exempel någon kommer och gör en entré med... I något grus, då har vi grus inne i studion som någon kommer och går i. Sen lägger man ju på massa andra ljud också, men man gör jättemycket live-ljud i en radiostudio, vilket är väldigt coolt faktiskt. Men vi, som sagt, svar på den frågan är, då spelar man med varandra på plats. Det är skillnaden mellan dubbing och radioteater.
Nästa fråga är till Jesper. Du regisserar ju den svenska dubbningen av Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Hur lät de första tankarna när den skulle dubbas?
Åh nej! Jag regisserade, vet jag inte. Det behövs ju ett namn på regissören. Alltså det var flera som spelade in. Men... Alltså hur gick tankarna? Ja, det är jättekonstigt. Alltså för det är ju ingen barnfilm alls. Och jag menar Will Ferrell då som är huvudrollen, hans yngsta fans, de kan ju engelska jättebra i Sverige, så vad ska jag svara på det? Superkul att göra, för det var helt fantastiskt, det vet ju alla när man får göra någonting som är lite mer ja, men det är lite skämt, en mer vuxen skämt kanske och sånt där, men känslan är väl som ofta när det är sådär, det är ju alltid kunden då som, det har ju ingenting med oss att göra utan att den ska göras, utan då har vi sagt att det ska vara en dubbning. Och då är väl känslan lite att ingen kommer se det här ändå. För alla kommer kolla på originalspråket. Så kul men konstigt. Kul men konstigt.
Kul men konstigt.
Ja, kul.
Vilket är konstigt. Någonting som sammanfattar vårt jobb regelbundet, känns det som.
Ja, precis. Exakt. Men sjukt rolig film tycker jag. Jätterolig.
Mm.
Mm. Steve, du gör rösten till Skalman, det var vi inne på, i de nya Bamse-filmerna. Hur var det att skapa en så ikonisk ursvensk karaktär egentligen? Och då gå också i fotspåren efter Olof Thunbergs insats genom åren. Hur var det?
Jag är väldigt glad just för den här frågan kan jag säga. För att när jag skulle skapa Bamse-karaktären, så jag har ju vuxit upp med Olof Thunberg. Så om man lyssnar riktigt noga på min Bamse, Skalman, så finns det en, för att använda ett fint ord, reminiscens, en liten del av Olof Thunberg i min tolkning. Olof Thunberg, han pratade så här lite grann när han pratade nu. Och jag gör Skalman lite grann så här också när han säger... När Bamse säger skynda, säg inte det, det fulaste ordet som finns. Så att jag har gjort, det är faktiskt min egen personliga lilla hyllning till Olof Thunberg som finns med i det rollskapandet. Så jag är jätteglad för den frågan. För det här är sånt som kanske inte märks då, men det var så jag tänkte när jag gjorde den. För att, apropå, du frågade tidigare röster som inspirerat. Olof Thunbergs röst, oj, verkligen, verkligen. Så att han finns med, han lever vidare genom min Skalman kan man säga lite grann. Det är jag stolt över också.
Men för det är ju en svensk produktion. Vad hade du i lurarna, eller spelade ni rösterna först och animerades det sen? Hur funkade den processen?
Alltså det här är ju så, på ett sätt, jättekul att få göra en originalröst, en svensk originalröst. Men det tråkiga var att den här gjordes också för internationell publik. Så att de började faktiskt med att dubba den till engelska. Faktiskt först. Och så att när den kom till Sverige så var ju den då, så jag fick dubba den, men vi hade ganska stora, den var inte färdiggjord kan jag säga, den var inte helt färdig, och ni vet hur det är ibland när man dubbar, allting är inte färdigtecknat helt och hållet, utan man dubbar den och så kommer den tillbaka. Jag tror att vi dubbade först lite och sen kom den tillbaka några månader senare och så dubbar vi mer. Så det var en work in progress ett tag där. Men det är också väldigt kul att få skapa, att få vara en originalröst faktiskt. För det händer nästan aldrig i Sverige att man får vara det. Så att det är också väldigt stolt över.
Jag skriver under på det som kommentaren skrev också. Asbra insats. Ja, verkligen. Bra jobbat. Ja,
tack.
Men hörni, vi ska runda av och då tar jag den där frågan som vi brukar ställa i slutet på showen. Och då är det här, när vi gör vårt jobb bra, då är det ingen som tänker på att vi finns överhuvudtaget egentligen. Det kommer lite med jobbet. Men när ni tänker på, jag börjar med dig Jesper, när du tänker på att du har underhållit och format, också nu i det här laget som du har hållit på så länge, generationer av barn och unga och gett dem de här fantasivärldarna som du själv vet hur viktiga de var. Hur känns det när du tänker på det på riktigt?
Men det känns ju fantastiskt. Jag har ändå svårt att översätta det som vi pratade om i början där, när jag tänker på de serier och filmer som jag såg gång på gång på gång när man var yngre. Alltså känslan hos någon till exempel som har sett Draktränaren eller Harry Potter. Men det är ju när man får den här feedbacken som är väldigt sällan då. Alltså att, åh, jag älskar liksom Draktränaren. Och folk vill ha till exempel så här någon inspelning på sin födelsedag, alltså, eller föräldrarna vill ha det till sina barn. Då känns det ju lite overkligt, för som du säger, man är ju en helt osynlig person i övrigt. Så bara, men okej, ja. Så har filmat då kanske reaktionen på när barnen får lyssna på det. Då blir man ju helt, wow, okej, jag gjorde dens dag. Och det är ju fantastiskt fint att det kan vara så. Mm. Men det är svårt att... Jag kan inte jämföra mig med till exempel Steve och liksom Öjebo och alla de som jag kände så för fortfarande. Det kan jag inte se att jag skulle vara. Liksom. Men ja, typ så.
Steve då? Hur känns det när du tänker på det?
Jag kan säga att det tog ganska lång tid för mig att förstå innebörden i det man har gjort. Det är nog inte förrän kanske de sista 5-10 åren högst, som de första 20, så då förstod jag nog inte riktigt vad det var man hade bidragit med, så att säga. Men jag får ju med jämna mellanrum så kallad fanmail. Jag fick en väldigt, väldigt rörande sak för inte så länge sedan. Då är det en pappa och hans son. Då pappan, jag vet inte, kan han vara 35 och hans son i 9-10-årsåldern eller vad det var. De båda är fans, men av olika anledningar, för de har ju sett olika saker. Det är det som är så fint då. Så pappan hade sett Turtles och James Bond Jr. eller något annat. Och nu då, lillgrabben, han såg Bamse, eller vad tror jag det var. Eller om det var Scooby, jag minns inte. Men båda två var fans och skickade med filmer som de ville ha signerade och lite sådär. Och då inser man liksom, aha, jag spänner alltså mellan en pappa och en son. Allt däremellan har jag gett någonting. Ju äldre jag blir, desto gladare och mer stolt blir jag faktiskt över det jag har gjort. Och det jag har kunnat bidra med och sprida den glädjen som man har gjort. Man ska inte förringa det. Liksom. Det är lätt att tänka att, nej men vad är det väl det där? Det är ju inte, för att nu skoja till er, det är ju inte Bergman och Norén, men det är bättre än Bergman och Norén.
Exakt.
Ja, så att det är faktiskt sant. Jag är jätteglad över att ha gjort det här och glad över att få bidra liksom, och att uppenbarligen vara hyfsat bra på det liksom. Det är också väldigt glad över.
Och då fyller vi trevligt. Då fyller vi bara i det som vi brukar göra, för att ni har ju tack och lov sett communityns kommentarsfält och läst det, och det är jag jätteglad över att ni fick ta del utav. Men Linn och jag brukar försöka ta på oss kostymen och representera communityn i slutet av avsnitten och bara säga från vår egna sida också, för den delen, för
mm-hmm.
att ni alltid är så bra, för den inspiration ni alltid ger oss, för det arbete ni har gjort. Enormt tack för det, bägge två.
Tusen tack.
Wow.
Ja. Tack själv.
Och tack för att ni ville dumma er med oss.
Ja.
Det var superkul.
Det var jättekul. Vi är överväldigade över de här kommentarerna och allt intresse som finns för det här. Det är tack vare er vi gör det här, och vi är jätteglada för det. Jätteglada, verkligen. Verkligen.
Verkligen.
Jag kommer tvinga de här två att inte köpa t-shirts, men gå in och kolla kommentarsfältet efter avsnittet också. Tittade du på videoversionen så skriv dina Steve och Jesper hyllningar här nedanför. Lyssnade du på avsnittet så skrik ut och ställ dig på närmsta tak och skrik Steve Kratz när han dubbar, så står blixen stela och så Jesper bara slit upp tröjan och skrik Jesper Adelfelt, så blir vi nöjda. Eller kommentera och sådär. Vi har en Discord-kanal också där om du vill diskutera showen efteråt, och alla avsnitt hamnar ju på rostskadespelarna. .se. Tack så mycket för det här avsnittet. Ska vi säga hej då?
Hej då!
Bye!
Bye.
Hej!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!